och nun regnade på senhet. Och visst du spör varför man kan vara adventist i 150 år, så är det mer än ett svar. Det är många så att säga, men man kan gruppera dem lätt i två. Det ena går ut på att världen inte är ond nog, och det andra går ut på att världen inte är god nog. Eller att det finns inte nog ondskap i världen, eller att det inte finns nog godhet i världen. Så svaren är motstridande, och kun ett av dem är bibelsk, må man kunna tro. Bibeln har ingen motstrid i sitt synspunkt. Peter säger han är inte sen som någon regnade på senhet. Och när Jesus talar om sitt komme i Matteus 24, så kommer med en advarsel som jag tror ofta är översett. Det står i fjärde vers, och Jesus svarade sa till dem, se till att inte någon förr eder vill. Och så kommer det, många ska komma i mitt namn och säga Messias, tro dem icke. Du ska höra krig och rykter om krig. Hör, änden är icke ännu. Det ska vara hunger och jordskälv, både här och där. Hör, änden är icke ännu. En vanlig måte att framställa Jesu ankommer på, eller löfte om hans kommer, är att framställa de många destruktiva träck i människors samfund som indiser på att nå kommer han. Men det ligger latent i den påstånd en enorm anklage mot Gud, och jag skulle önska att vi aldrig ville resa den. Det skulle vara inlysande för oss att hvis vi tror att graden av ondskap i världen är en garanti för att Kristus ska komma tillbaka en gång, så kommer vi därmed att anklaga ham som en som icke får nog ont att se. Hvor mange katastrofer, hvor mye ulykke, hvor mye sult, hvor mange forpinte børn, hvor mange forslåtte kvinner, hvor mange oppløste hjem, hvor mange naturkatastrofer, hvor mye krig, hvor mye opprustning, hvor mye ondskap og djevelskap skal Gud se før han orker å se, ikke orker å se på det lenger? Mange har ikke orket å se på det, og de har fått lagt troen på Gud, nettopp av det samme argument som mange kristne anvender som et argument for at Kristus skal komme en gang. Jag har någon gång hänvist till en preken som en kollega av mig har hållit många gånger. Och jag har advart han mot att hålla den, men han håller den fortsatt. Och jag vet inte varför han inte ser att det är förkert. Och jag ska se det vad han berättar, menigheten. Preken heter, varför Kristus må komma. Ja, varför må han så komma? Jo, nu är det så ont här och så ont där. Nu är det så mycket uselhet i världen att nu må han komma. Se, det är det samma som att säga att jag för länge sedan har hållit upp med att kunna uthålla all den uselhet. En brittisk författare säger, när jag ser ett barn lida, ett oskyldig barn lider, och samtidigt hör att Gud har all makt i himlen och på jord och är kärligheten själv, då kommer jag till att hata ham. Är inte det helt naturligt? Så varje gång du säger att det är mer ondskap man väntar på, eller nu har det varit ett uppbud av djävulskap i världen i ett sådant mål att vår Herre inte längre orkar att se det, så kommer han. Men han orkar alltså se ganska mycket. Därmed slutar man att hvis det är en Gud, som den berömte Ora Baudelaire lyder, hvis det är en Gud så är han djävulen. Den anklagen är du och jag med till att resa mot Gud varje gång vi påstår att det är ondskap, alltså måla ondskap i världen som skulle bringa Kristus tillbaka. Har inte världen varit ond för länge sedan? Världen är meget ond, det är ju inte det som är problemet. Problemet är att det finns inte den godhet i världen som Gud må se för att han kan komma. Och det är det bibelska svar. Och därför man finner det betegnande att för 1900, 1901, 1902, där omkring, så lör det hela tiden genom Ellen White, vi står på tärskeln till evigheten. Vi skulle varit hinsides. Paradiset skulle varit vårt. Men med det samme du kommer over århundreskiftet, og oppløsningen innenfor menigheten finner sted, og krisene kommer, og det ene og det andre faller fra hverandre, så lyder det: det ser ut for meg som vi skal være her i mange år ennå. Hvorfor? For muligheten for, og grunnlaget for, den godhet som man skulle se i verden, gikk i oppløsning. Det var ikke noe grunnlag lenger for det. Og så ble det mange år, og siden det har det vært 84 år. Og vi heter ennå adventister, syvendedags adventister. Og hver gang jeg gjentar, vi reiser det argument at nå er det så ondt, så nå må han komme. Så det er det samme som å si at han kunne godt holde gasskammerne siste krig. Han kan godt holde ut og se de bøn i Afrika. Det rører ham ikke. Han gir dem 10 år til. Hvem er han som gjør det? Ja, han må jo være ond, følelsesløs, en kyniker, så kold, så vi kun kan si som Baudelaire: er det en Gud, så må det være djevelen. Nei, du ser, Bibelen har helt annet syn på den sak. Den sier at Gud aldri kan komme til denne verden og hente sine barn før han har noen barn. Når vi leser Daniels bok, så står det 4 ganger i 4 serier Daniels bok, og Daniel 2, 7, 8, 9 og 10, 11, står det 4 ganger at en ende på alle hine riker kom når det ble dømt i favør av de hellige. Det står at dommen ble satt, bøker ble åpnet, og det ble dømt i favør av de hellige, og da reiste Gud, eller dermed reiste Gud sitt rike, men ikke før. Det var helt utelukket, ifølge den fremstillingen, at Gud skulle reise et rike i verden, uten at han hadde borgere. Hvis det er geografi han ønsker å ha, så er det nok for lenge siden. Men han ønsker borgere. Hans rike, det er de som kjenner ham, som pulserer og virker som han, som har hans sinnelag, som kjenner hans tankegang, som gjør hans gjerning i verden. Ellers har han intet å komme for. Hvis vi kort repeterer hva Gud hadde tenkt med Israel som en menighet, og samtidig holder for øye at det menigheten ble lovet og forespeilet, det var det som menigheten, den kristne menighet, skulle overta. Og det undrer mange at evangeliet om riket skulle være et sådant bud om hva Guds vilje er i verden, rent konkret. Du husker det står i Matteus 24, når det står: enden er ikke ennå. Krig, rykter om krig, hungersnød, jordskjelv, falske messiaser, det har vært, og det blir ved med å være, ja, inntil enden er det krig. Men enden er ikke på grunn av det, står det. Når dette evangelium riket blir forkynt for alle mennesker, da. Når dette evangelium riket blir forkynt for alle mennesker, da er enden, heller ikke før. Det vil si at menigheten står i en situasjon hvor den har noe å gjøre. Den har noe for, den har en misjon, en oppgave å løse, før at Gud, så å si, kommer videre. Da han utvalgte Israel, så var det tydelig fra alle de mange profetier, fra alle forespeilingene som ligger i Moselovens fremstilling og i profetenes poetiske utsagn, om hvordan Gud ville velsigne Israel. Ja, hva ville han med dem? Da sa han noen helt konkrete ting. Han sier: dette folk skal være sunt og aldri sykt. Vi tar ikke tid, vi har ikke tid til å lese alle de løfter om det, at dette folk skal eie sunnhet og være fri sykdom. Ingen retarderte, ingen tilbakestående, ingen født som handicap. Rikdom, de skal intet mangle overhodet. De skal låne ut til høyre og til venstre, de skal aldri låne av noen selv. Vær og vind, klima, bare det beste, regn i sin tid, sol til sin tid, aldri for mye, aldri for litt. Ja, det står sågar at de andre, det vil si de andre folkeslag, skal se at dere er et folk velsignet av Gud. Om de ingen åndelig interesse har, så skal de undre seg over den fremgang som de folk eier, og de skal si, la oss gå til Sion og lære lov i Sion. Der det står, hedningene skal samles fra alle hånd, og gå til Sion og lære lov og rett. Og så det Jerusalem skal være et bedehus for alle folk. Ikke for jødene, ikke for adventistene. For alle folk. Jerusalem skal være et bedehus for alle. Alle skal komme dit, for det er der man får høre det. Og aldri har noen sett et folk velsignet som dem. Aldri var noen så dyktig med sine hender. Aldri var noen så skarpe i sin tanke. Dere skal være fullstendig overlegne, fordi med dere skal jeg velsigne verden. Og det dreier seg da om en velsignelse som går på nasjonal duelighet, personlig duelighet, familieskjønnhet, evner på alle hånd, midler til forvaltning ubegrenset, til lys og oppmuntring og veiledning for alle folk i verden. Det står konkret så at Jerusalem skal aldri falle. Jerusalem skal stå til evig tid, og aldri skal det mangle noe inn dine porter. Det er derfor eiendommelig når Jesus sier til dem, jeg sier dere, det skal ikke late sten tilbake på sten som ikke skal brytes ned. Og det er kun 400 år at Jeremia sa, Jerusalem skal aldri falle. Jeg sier det, se på disse stener og disse bygninger, intet skal stå. Og den der, det budskap, hvor, det er, hvor denne, disse veldige løfter, disse enorme forutsigelser for Israel, ble forespeilet dem med den misjon som de hadde for øye, samtidig som Jesus kommer inn i bildet og sier at intet av dette kan gjennomføres. Ja, jeg sier dere, jeg vil ta Guds rike fra dere og gi det til et folk som bærer dets frukter. Og der i påskeuken så sto han en dag og kalte dette mitt hus. Han renset tempelet og kalte det mitt hus. Og dagen etterpå sa han, dette hus skal lades dere øde. Har du aldri tenkt på det? Har du aldri tenkt på hva Gud ville? Hvorfor gråt Jesus over Jerusalem? Og visste du blott på den i din dag hva som tjente til din fred? Men nå er det skjult for dine øyne. Jesus var ikke sentimental. Jesus var klar over sin egen død og korsfestelse, men han var også klar over jødefolkets korsfestelse. Han advarte dem og sa at fienden skal leires og omrere, og intet skal levnes. Det vil si at skjebnen, jødefolkets skjebne, den var avhengig av jødefolkets forståelse eller akseptasjon av den plan Gud hadde. Og det Gud hadde tenkt, det var at jødefolket, som Guds folk den gangen, skulle forberede Kristi førstekomme. Og når du leser profetien om Jesu førstekomme, så står de sammen med profetien om hans ankomme. Planen var opplagt den, at jødefolket skulle, som det stod, erobre, altså med kjærlighet og under Guds ledelse, hele verden. Og at hele verden skulle vente på Kristus. Og at Jerusalem i den sammenheng skulle stå. Men så ble det annerledes. Den plan gikk ikke, og en helt annen plan kom på banen. Og menigheten skulle altså overta den misjonen, den oppgave, og dermed løftene og betingelsene som jødefolket fikk det. Men menigheten har enda ikke innsett det. For eksempel menigheten i vår krets, den tror at det er en sånn evangelisk affære. Når snart evangeliet konkretiseres, så får man det, blir man besværet ved det. Man er mer besværet ved det. Man sier man må ikke blande sånne ting inn i evangeliet som reform. Og derfor syndagsadventistene, de har hatt enorme problemer med at adventbevegelsen er en reformbevegelse. Og de skammer seg ikke. De tror de er fornemme og fine ved at de drikker et glass vin. Mens man vet, for eksempel i Sverige bruker man 70 milliarder danske kroner om året, direkte og indirekte, på alkohol. Ufattelig at man ikke skammer seg ned i skoene over at man gir lisensen og sånt. Hvorfor gjør man det? Fordi man aldri har forstått at Gud vil noe. Det är egendomligt att tänka på att något så edelt, något så lysande edelt, för exempel som nasirelöfte, inte betyder någonting för de som bekänner Jesu Kristi namn. Och grunden kan kunna vara den att man aldrig har förstått att evangeliet, det är en reform till att genrejsa Guds bild i människa, och att Jesus aldrig kan döma i favör av de helige för han har någon helig att döma i favör av. Med andra ord, heligdomens renselse, den kan aldrig pågå, för heligdomen håller besudlet vedvarande. Heligdomens renselse, det är menighetens, folkets renselse. Det är en förberedelse av folket till att ta emot han som är i helige syster, härskarnes herre. Ellen White säger, nå må icke Guds folk lägga synd till synd. Det är efter att ha hållit Gud tillbaka för att komma och hämta sitt folk, efter på skyller han på sendräktighet. Och citeras Peter som säger, nej, Herren är icke sen med sina löfter som någon regnade på senhet. Men han är langmodig och vill att alla ska bli frälst. Och ännen kommer när detta evangelium lika är förkynd för alla människor, det kan aldrig förekomma. Alltså teoretiskt. Uändlig lång tid. Tror du, eller tror du icke, hade lyst att säga, att den mission som judefolket fick som Guds folk är övertagen av detta folk, alltså meningen kristen menighet? Ja, du kan välja att tro det. För exempel här i Danmark, där i Danmark där vi bor, där hade vi en man i sin tid som skulle varit Danmarks William Miller. Och han blev alltså Danmarks Grundtvig. Helt upp till 1810-12 däromkring så var Grundtvig på väg in i det som vi kallar adventbevegelsen. Han förstod att domens time var kommet. Han ante att dessa ting låg för honom. Men så blev han betänkt, och han tänkte sig om i någon år, och omkring 18, 15, 16, 17 stycken så kommer han fram igen, och så har han valt Danmark fram för Guds rike. Folkreligion, folkekirken, det danske. Men inte adventismen. Vi ser många, många symptomer på det. Jag kom till England, så husker jag första gången att vi måste absolut spisa, du är ju i England också, du måste spisa denna pudding. Om du tar livet av dig så måste du spisa den, för det spiser vi i England. Och här i England dricker vi te, och man är inte engelsk, man kan inte snacka engelsk förrän man dricker te. För man är först engelsk så är man efter på adventist. Och samma här, dansk dekadens. Man är inte i Danmark utan att man är dekadent. Ens vilje stallen har. Som dansker, eller som britter, eller som amerikaner. Amerikaner, de går så bra till Afrika och de säger att ingen kommer till Guds rike för de blir amerikanare. Och det är en fejl. Någon så barnaktig som att säga att det är en fejl. Är inte det inlysande förkert? När du ser standarden på vad människor ska vara, det är rejst av Gud, och varken av britter eller Sovjetunionen eller kineser eller dansker. Det är Guds plan för människolivet som vi må gripa, och allt annat är sekundärt. Därför man ser, för att man anser för exempel en följelighet och det storsinn som man ofta kallar det i menigheten överför den vanliga fasong och gör det på, som nu är positivt. Men bibliskt sett är det utroskap. Och så kan vi byta ut Guds plan för exempel vårt liv med människogjorda planer. Istället för ett bönnemöte så kan vi hålla en gruppterapi. Det går ju gott, inte sant? Och man har förnäktat skriftemålen i 400 år, men nu är det infört. Alla är med. Och prästen läser inte längre klagesangen och Jeremias, de läser Freud och Rogers. Det är en kännskärning, så är det blivit. Och det som man alltid är blind på, det är nettopp det poäng som jag lyst till att understreka ganska kort här, att det är den plan Gud gav till Israel med alla de löfter som är på menigheten. Alla de löfter är gitt på betingelser, och alla de löfter kan genomföras. Det är klart att människor, för exempel unga människor, de följer det hela blir barockt och egendomlig. Ta bara tillfälliga exempel. Något som jag menar adventbudskapet har svar på, eminent svar på, men det är egendomligt att ingen känner det. Polen kom i krisen för några år sedan. Man sände mat till Polen. Polen har överflod av mat, men den hittar försvinner. För man tror i Polen att man kan inte leva utan att spisa de där dyr. Danskene använder 5-20 gånger så mycket på att nära sig som de behöver. Sovjetunionen betalar nästan alla sina rubler på korn i USA. De har överflod av korn, men för de tror de må ha en speciell diet. Alltså du ska ha försvar för allt det där. Men ingen har rejst svaren. Ingen har gjort det känt. Har du tänkt på det? Tror du att när Gud säger att evangelium rike må förkynnas för en kommer, att han menar det så konkret som det? Ja. Vad gör man med föroreningen? Väl, det kan förespegla det någon vyr. Alltså, när jag nämnde för att för Israels skull det skulle vara regn till rätte tid och sol i rätte tid. Och avgröden skulle aldrig mangla. Så kommer Ellen White och lägger till, hon säger, om den plan som Gud la för behandlingen av naturen blev genomfört av människorna, ville världen idag varit ett paradis. Det som idag är örknen ville aldrig varit örknen. Men hon säger samtidigt att Gud vill icke röra en finger och icke påta sig något mirakulöst för att rätta på den skada som vi har gjort på naturen. Människor må leva med det. Och den danske diet och det man gör sig miljarder rike på, den förgifter våra vannlöp. Om 10-15 år så är det måske nitrat i allt som dricker skall. Men ingen har betänkt vid det, inte att någon få, men icke för Guds skyld. För de aldrig trodde att Gud var intresserad i sådana spörsmål. Nej, nitrat i vannet, det må ju vara alltså miljöministerns affär. I följe evangeliet är det Guds intresse, det är menighetens anliggande. Och det är inte för ingenting han har hänvänt sig till menigheten med alla de konkreta förskrifter, anordningar, uppmuntringar och alla de där eminenta planer på hur ledes människor skulle leva. Och så bryr man sig inte om det. Jesus svarte dem och sa, se till att icke någon för eder vill, för många ska komma i mitt namn och säga är Messias, och de ska föra många vill. Vi ska höra krig och rykter om krig, se till att icke någon la er det skrämmer, för det må så ske, men änden är icke ännu. Och folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska vara hunger och jordskälv både här och där. Detta är kun begynnelsen till det ena. Och så står det vidare flera om falska profeter och flera olyckor, så står det. Och detta evangelium rike ska förkynnas för hela jordriket till ett vittnesbud för alla folkeslag, och då ska änden komma. Och visst du tror att det är något att se Jesus på radion eller i en religiös artikel i en avis, en eller annan rute på baksidan av Kristelig Dagblad, hvor man tar fram Guds ord för dagen. Tror du att det vill rädda världen? Jag är säker på att du inte tror det. Och det är inte utan grund att också adventismen är missmodig. Det är inte utan grund att man är utan slagkraft, utan argument, att man är makteslös. Och jag gentar det jag sa inledningsvis, hver gång du reser det argument att nå är världen så ond att nå må han komma, så tillägger du han det mest sataniska karaktärsträck du kunde tänka dig. Det står att da hösten var moden sände han ögonblickligen sin sigd ut i hösten. Och jag säger att han väntar ett minut efter att hösten var moden så kunde Guds tron anklagas och faller. Hösten är världens ände. Och någon tror att Gud kunde hösta för kornet var modent. Det är ingen landman som sår sitt korn och så höstar han det som i juni månad, halvt uppe av jorden. Det är helt hoppligt i mänsklig sammanhang. Och lignelsen som Jesus berättar i den sammanhangen säger att han väntade till hösten var moden. Och där hösten var moden sände han ögonblicklig höstfolken ut i hösten. Och så må man säga, nåde han om man inte gjorde det. Men vi tillägger han den förfärdliga hållning att det liksom inte är ont nog. Men det är inte någon korn som är moden. Det är ingenting att hösta. Och därför kommer han inte. Herren er ikke sen med løftet, som noen akter det for senhet. Men han har langmodighet med eder, han ikke vil at noen skal fortapes, men at alle skal komme til omvendelse. Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene få gå med stor brak, og himmelvelvingene skal komme i brand og oppløses, og jorden og tingene på dem skal opprennes. Derfor elskede, da i vente dette, så legg vind på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred. Og det uttrykket uten flekk og lyte, det er det bibelske uttrykk for Guds lam. Det står, han fant seg et lam uten flekk og lyte. Og den beskrivelse man har av offerlammet, Kristus, den samme beskrivelse har man her i Peter, apostelgjerningene, i åpenbaringsboken av Guds folk. Et folk uten flekk og lyte, et folk som stilles frem uten flekk og lyte ved hans komme. Tror du det? Tror du at du og jeg kan eie karaktertrekk som behager himmelen? Tror du at vi kan pulsere med himmelen? Tror du på Helligåndens virksomhet duelig til å fremme Guds bilde i mennesker? Tror du det ikke? Tror du det ikke finnes noe av botemiddel eller terapier for ditt sinns? For der, tror du ikke det? Det er klart du tror. Tror du ikke det? Unnskyld at jeg sier det på den måten. Tror du ikke at Gud hører din bønn? Tror du ikke at han er mektig til å frelse? For å rense av ditt og mitt liv det som ikke skulle være der? Tror du han er i stand til å stille oss frem uten flekk og lyte? Ja, vi er i hvert fall ikke i stand til. Jeg kjenner ingen terapi som kunne gjøre det. Men jeg kjenner en som sier han duer, og han er villig, han er mer enn villig. Og den reform må vi få øye på hvis vi skal gjøre oss noe håp om å komme videre, og hvis vi skal gjøre oss noe håp om å bli med når han kommer. Den der ubeskrivelige selviskhet som verden er betenkt med i dag, det samme hva man dør av, man skal ha sin vilje. Om det er AIDS eller tilstoppede årer, det er samme hva jeg har livets rett, jeg skal oppleve å leve. Om det koster meg livet, jeg har jo rett til å nyte. Og der kommer pressene, der kommer legene, der kommer kuratorene, der kommer alle typer kommer frem på skjermen og sier, det er i meg sannheten er å finne. Som vi kommer til å sitere Susan Brøgger, hun sier, det er jo i meg sannheten er. Og Liv Ullmann, hun kommer og sier sannheten, det er sannheten for meg, og sannheten for deg, det er sannheten i deg. Hvis noe var løgn, så er det løgn. Sannheten finnes hverken i Susan Brøgger eller Liv Ullmann. Det finnes heller ikke i deg og meg. Sannheten, det er åpenbaringen av hva Gud vil. Og det er samtidig løftet på, og forestillingen om hva han kan gjennomføre i menneskelivet og i ditt og mitt liv. Og hvis han ikke vil noe mer med menigheten enn at menigheten sånn skal synke ned i middelmådighet, så er han en duelig herfører. Det er ikke mye han kan. For jeg kjenner noen som kan mer enn det, men kjenner masse idealisme i verden som uten Gud, som er villig til å ofre både liv og lemmer for noe de tror på. Mennesker som er avholdende i alle ting for å oppnå kortsiktige politiske mål. Mens man har en Gud som har all makt i himmelen og på jorden, villig og i stand til å gjøre det alt, mens menigheten ser ut som om de aldri har hørt det. Men det er ikke for å skjelle deg ut, jeg står og sier det. Men vet du hva? Jeg synes det er sjelsfortærende å være vitne til, dag etter dag, år ut og år inn, at man ikke kan reise seg, man kommer ikke lenger til en kaffekopp, og til Danish pastry, altså. Man når ikke noe høyere enn det. Er det